Vi har kommit till det 8:e avsnittet och det kan verka vara ett väldigt speciellt avsnitt tycker jag, för att det finns ju en gammal legendarisk spelare i Timrå som heter Jörgen Eriksson som bar det numret. Känner du till honom?
En av de största i Timrå, definitivt. Ser ingen större åtta än honom där faktiskt.
Och en annan stor åtta är ju Erik Leverström som spelar i Färjestad. Honom minns jag mycket väl också.
En av de största åttorna de haft där också.
Är det någon annan åtta du minns?
Magnus Sigge Svensson. Vilket skott han hade. En favoritspelare när jag växte upp. Precis som Rickard Fransén. Han kallades för Frasse Tyson i AIK-kretsar. Ja, det här var innan han vände hem då till Djurgården. Och det var väl kanske inte helt populärt.
Ja, det är väl glömt i AIK-kretsar får jag väl hoppas. En annan åtta som jag minns är ju en gammal SM-guldback. Huddinge-frustrade Janne Mertzig tog SM-guld med Luleå 1996.
Ja, det var min idol. Det är en av mina förebilder faktiskt, Janne Mertzig. Jag kommer knappt på någon mer åtta. Det är klart. Kenneth Kenholt.
SM-guldvinnare 95 med HV71. Vann med SM-guld med Djurgården innan det också, ja, va?
Vilket skott han hade. Det var, när man växte upp då trodde man ju, eller kanske var så, han hade världens hårdaste skott. Kenneth Kenholt.
Men givetvis, det finns en annan som bar nummer åtta. Vi ska inte glömma dig.
Det är välutbildade backar.
Vad kan du lära dem?
Ja, lite, försöka få lite lugn i spelet och så. Prata mycket. Och just så här mellan byten och så. Tror jag, det vet jag själv när jag var ung och tyckte det var väldigt skönt. Jag spelade med en äldre kille i Huddinge som pratade mycket med mellan byten om vad man kunde rätta till och vad man gjorde bra och så. Och då vet man lite vad man ska rätta sig efter ute på isen.
Du har en tendens att snacka ner din karriär lite grann. Här snackar du upp dig själv ganska mycket. Som den som, ja, är det du som ligger bakom karriären för Oskar Klevbom och Jonas Brodin och Anton Grundel?
Ja, det måste jag nog ändå säga faktiskt att det är.
Ja, nej, men faktum är att jag tycker när du pratar om din karriär så här i efterhand så har du en tendens att snacka ner dig själv. Du var faktiskt en jävligt bra back om jag ska vara helt ärlig.
Nej, men självironi är ju någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Men sen om man, jag är väldigt stolt över det jag åstadkom med min karriär. Fick se mycket, träffa mycket underbara människor och fick vara med och vinna också, vilket jag var en stor drivkraft för mig och en målsättning. När jag växte upp så var inte, när vi spelade landhockey ute på gatorna i Huddinge så var inte NHL, utan det var Tre Kronor och SM-guld. Det var det som gällde när man växte upp.
Och du fick ju vinna SM-guld och du fick spela Tre Kronor, två VM-turneringar och SM-guld blev det också.
Ja, absolut. Och det var ju en helt underbar resa. Och det är väl det man någonstans, nu i den här rollen man har som expert och när man skriver på Expressen, att den resan som lagen gör, tänk Växjö för ett par år sedan när de var så bra, Skellefteå där under deras storhetstid när de vann mot Färjestad 4-0 i matcher, Luleå 4-0 i matcher. De resorna som man gör tillsammans som grupp, det är någonting man har med sig resten av livet. Och lagen, man stöter på olika motgångar för att nå framgång. Så att det är väl det som är ganska roligt. Man ser under säsongens gång som trupper som växer samman och blir framgångsrika.
Du spelade nummer åtta. När började du spela i den siffran?
Det var när jag var en liten grabb faktiskt i Huddinge. Mitt första nummer, jag är född 79, jag spelade med Huddinge 78. Då hade jag nummer åtta och det var väl egentligen ingen speciell anledning. Fast sen var min stora idol, eller en av mina idoler, var Janne Mertzig som spelade i Huddinges A-lag. Sen gick till Luleå och vann SM-guld där och vart årets rookie. Janne och min brorsa, de var lika gamla. Så att Janne var mycket hemma hos oss. Så var en stor förebild. Fick träna med honom lite när jag flyttade till USA. Så när jag vände hem till Timrå så fanns åttan ledig. Och då var det så här, men det är Janne Mertzigs nummer. Jag ska nummer åtta.
Och Janne Mertzig, hur gammal var du när han tog SM-guld 96? Då måste du ha varit 17 år då, va?
Ja, någonting sånt. Precis. Så att han kom ju upp, hade varit i Huddinge länge. Jobbade som målare. Och var faktiskt på väg att sluta spela hockey och fick ett bud från Luleå och åkte upp dit och tränade helt sinnessjukt mycket med Lars Ostenbergström och fick en helt jättefin utveckling där. Och han och Petter Nilsson, nummer 8 och nummer 9 spelade ett backpar tillsammans och var ju hur bra som helst. Det och även om du tar emot och säger lite här, jag höll lite på Luleå då faktiskt.
Du gjorde det?
Ja, men absolut. Det var Björngapet, det var ju coolt, det var liksom lite nytt där, ja, Jarmo Myllis och framförallt då Janne Matchik. Så i finalserien mot Frölunda så jag såg varenda match, slukade varenda minut och jag höll väldigt på att Luleå skulle vinna den finalserien.
Det var ett jäkla lag de hade då, det var Skuggan, det var Bulan och det var hela det här gänget.
Ja, nej, det var jättebra. Roger Åkerström, alltså, och så Jarmo Mylle såklart, Johan Rosén, alltså, ja, Norberg, alltså det var ju ett härligt gäng, ett klassiskt brunkargäng som tog för sig bra. Men det hände saker runt Luleå då.
Om vi återgår till din karriär, du fick även spela ett JVM med Sverige och tittar man igenom den truppen, ja, så är det ju ett helt sinnessjukt lag som Sverige ställer på benen då.
Ja, jag är född 79 och det var egentligen 80-erna som stod ut med bröderna Sedin, Christian Bäckman, Weinhandel. Ja, det var väldigt, väldigt mycket bra spelare. Men vi var bra, men vi förlorade mot Kanada i semifinalen och vi hade alldeles för mycket respekt. Vi var ju ett gäng spelare som spelade i superelit i division 1, några fåtal sedinarna, någon till kanske spelade i regelbundet i elitserien som det hette då. Annars var det bara juniorspelare på riktigt. Nu ser man trupperna nu som åker på JVM. Det är ju sådana som ordinarie SHL-spelare, till och med spelar NHL-matcher. Så var det inte på den tiden. Vi hade väldigt mycket respekt för Kanada och det blev vårat fall.
Vad hade Kanada för godbitar av sitt lag, minns du det?
Roberto Luongo i mål. Eric Brewer, en back. De hade Rico Fata som var då en stor stjärna på den tiden.
Han spelade väl nere i Schweiz och hade sig, i alla fall i slutet av karriären.
Ja, det gjorde han. Men han fick inte Tkachuk, en kille som hette. Ja, men de hade många riktigt bra. Det var ju i stort sett bara första runder som spelade. Så, grymt lag hade de. Men ja. Det var Ryssland som vann finalen sen. Men det var ett härligt minne. Och det var någonstans där som jag började tänka på. Tänk att få åka över och spela i USA eller Nordamerika på de små rinkarna. Det hade varit jäkligt läckert. Så att det var väl det som sen blev anledningen att jag faktiskt fick åka över.
Ja, du var ju faktiskt 3 år i Nordamerika och började där i Hershey Bears i AHL. Skrev du ett AHL-kontrakt eller
Nej,
vad skrev du?
NHL-kontrakt. Mm. Jag skrev kontrakt med Colorado då, som tog över mig med förhoppning om att spela NHL. Men det var ju en 3-årsplan vi satte upp eller som de var väldigt tydliga med. Utan många som åker över nu förväntar sig att få spela NHL. Men jag var ju fullt på medveten om att det blir 2 år i AHL och kanske 3:e året får man spela NHL. Men det blev inte så. Mycket såklart konkurrens. Man tog inte för sig som man borde ha gjort. Man trodde inte på sig själv. Det brukar jag alltid säga till de här unga spelarna som åker över. Om de någon ibland så är det vissa spelare som har frågat. Det spelar egentligen ingen roll hur ung du är. Du tror på dig själv och tar för dig. För det är det handlar om där borta. Alla vill bli uppkallade till NHL. Och det är ingen som bryr sig hur det går för dig. Så du måste verkligen stå upp för dig själv. Både på och utanför planen. Så det är en viktig detalj och det klarade inte jag på riktigt. Jag är en sån som vill vara kompis med många och socialt lagd. Så det kanske inte var till min fördel. Sen hade jag mycket skador också. Och för att vara ärlig så räckte jag inte riktigt till i den åldern. Hade det varit några år senare så kanske. Det vet man aldrig. Men när jag var 19, 20, 21 där så var jag faktiskt aldrig nära.
Vi ska inte ägna hela detta avsnittet åt att prata med dig.
Nej.
Men ja, även om du kanske trodde det. Att det var ju, jag såg faktiskt att det var någon som skrev det på Twitter.
Men ironiskt. Så att de sitter när du... Den där självgoda jäken pratar om sig själv nu.
Ja, nej, men vi ska faktiskt ta och släppa dig lite grann. Mm. Men det var faktiskt en grym karriär. Och ja, det är bara att applådera faktiskt åt det. Ja, den här podden hann ju inte mer än att spelas in förra måndagen innan det började rassla till ute på... Ja, det var både det ena och det andra. Mm. Det var en tränare som fick sparken i Hockeyallsvenskan. Lundberg fick gå i Södertälje och det är värvningar in och ut. Alltså det är knappt att helgerna går nu utan att det händer någonting. Och jag satt innan vi började den här sändningen så satt jag faktiskt och räknade på hur många värvningar in det har varit.
Var du uppe i?
18 stycken om jag räknar in Axel Uttersson också som kom någon dag innan seriestarten.
Oj, oj, oj. Ja, nej, det är ju rekordsiffror kan vi nog slå fast.
Jag tror det, för att jag satt faktiskt och räknade på det för någon säsong sedan när Joakim Hilding gick från Växjö till Luleå och detta var i december. Mm. Då var han den 10:e värvningen in till en SHL-klubb. Oj. Den säsongen.
Ja.
Och då är vi ändå nästan 2 månader fram i tid jämfört med vad vi är nu och det är 18 stycken nu.
Ja, det är anmärkningsvärt. Jag tror att en anledning till det här är ju det som skedde med Hockeyallsvenskan för några år sedan när de gick samman och sa att man inte skulle låna spelare, och så att reglerade det, vilket gjorde att då SHL-klubbarna inte kan ha för breda trupper, för man kan inte låna ut 3-4 spelare som det var då. Det tror jag är en anledning att man i händelse av skador så värvar man in spelare istället, och går det lite dåligt, som kanske Linköping till exempel då, som har varit ganska aktiva, så måste man värva spelare, för då håller inte I20-spelarna.
Är detta en tendens som kommer fortsätta hålla i sig då, så länge Hockeyallsvenskan har det här regelverket som du ser det?
Ja, det tror jag. Jag är inne på det, vi har pratat om det ganska tidigt, att de lagen som går in i säsongen med breda trupper, typ som Frölunda gör, klarar man att balansera det och hålla alla på bra humör. Man behöver inte panikvärva, utan man kan mer komplettera. Det är de lager som jag tror kommer bli framgångsrika. Vi ser ju nu en del lag som Linköping till exempel, som har behövt göra om i stort sett hela strukturen i laget och värva in spelare. Det blir ohållbart.
18 stycken har vi nu, och jag ser, om jag ska vara helt ärlig, så ser jag inget riktigt stopp på det här.
Nej, det är verkligen inte. Och det som är anmärkningsvärt att av de här 18 spelarna som kommit in, så är det väl ingen sån här som, det är ingen wow-faktor-spelare. Rätta mig om jag fel. Är det...
Nej, alltså jag kan bara lite snabbt ta och läsa upp vad som har hänt här. Om vi pratar spelare som har kommit in. I Brynäs är det Emil Molin som har kommit in. I Djurgården är det Kari Remme, målvakten, som har kommit in. Frölunda har inte tagit in någon. Jag räknar inte Samuel Fagemo som in. Färjestad tog in Jarno Karki, och sen tog de in Gustav Buraman. Karki har då försvunnit. Sen har vi HV71 som har plockat in Alexander Bergström. Oskarshamn har plockat in Niklas Torps, Felix Schütz, och jag räknar faktiskt även in Rock Tichar där. Leksand har plockat in Filip Samuelsson. Linköping har plockat in Sam Lovquist, Jarno Karki, Adam Heluka, och jag räknar in Axel Ottosson där. Luleå inga, Malmö Mattias Myttinen. Rögle har plockat in Nick Sörensen, och sen har vi Skellefteå som har plockat in Pontus Widerström. Thomas Kiskinen har inte anlänt men kommer att anlända snart. Och sen har vi Växjö som har plockat in Ilari Melart, och Örebro har inte plockat in någon.
Nej, och det är ju, alltså, är det något namn som får en att säga, oj, ja, men Kari Remmer då, det är väl ett meriterat nyförvärv, men det är Niklas Svedberg som har varit målvakten som de har mer förlitat sig på. Det är ju ingen spelare som är...
Den som är wow är ju egentligen Ilari Melart, som har blivit wow.
Ja, absolut. Ilari Melart, och det törs man knappt tänka på hur illa det hade varit för Växjö Melart inte hade anslutit. Han har ju varit riktigt, riktigt bra, Ilari Melart, så är det ju. Men nej, det är ju lite tråkigt när det blir på så sätt, för man vill ju i en drömvärld se kanske att man lyfter upp junior, alltså från eget J20-lag som Linköping, som gick, om de vann JSM-guld i fjol, alltså de har ju bra juniorverksamhet. Men det är klart, när det går dåligt, då kan du inte förlita dig på att det är juniorer som kommer upp och stärker laget, och behöver du lite rutin.
De har tagit upp Kroj.
Ja, och han har varit bra. Han har varit riktigt bra. Och det, tack vare att han har spelat så pass bra, så har ju Adam Ginning lånats ut till Vita Hästen. Adam Ginning som annars är en JVM-aktuell back. Han var JVM-back i fjol, men han ska nog inte vara lika trygg på den positionen i år, det är en sak som är säker.
Jag tror ju faktiskt att Ginning lånas ut till Hästen, för att jag tror nästan Montén har krävt att han ska spela seniorhockey här under hösten.
Ja, och han får ju ingen istid, alltså i den utsträckningen i Linköping heller. Känner inte det förtroendet, och sen har han inte spelat på den nivån som han borde kunna göra för att också förtjäna istiden. Så det är klart, för allas del så är det ju jätteviktigt att han får spela, men det är ett gigantiskt misslyckande i sig att man behöver låna ut honom, att inte han har fått en betydande roll i en ganska svag backuppsättning ändå.
Vad tänker du kring det här? Det blir ju rätt så stora protester både bland Linköpings fans och Vita Hästen fans, och jag kan förstå det ur ett supporterperspektiv, att man protesterar mot att en ung talang lånas ut till Vita Hästen från Linköping. Jag köper det fullt ut. Jag köper...
Varför då? Eller för att...
För den rivaliteten som finns. Jag vet hur det bultar när sådana saker sker. Alltså, jag vet inte hur du tänker.
Nej, men jag förstår Skellefteå. Bara sätt mig in lite i rivaliteten då. Skellefteå och Björklöven, det är helt otänkbart. Är vi på den nivån och pratar?
Det tror jag definitivt att vi är.
Oj.
Men alltså jag menar, det händer ju, det går ju spelare faktiskt mellan Björklöven och Skellefteå också.
Ja, men inte som lånas ut då. Nu gick ju Jakob Andersson, gick ju dit som ett renodlat nyförvärv då till Skellefteå. Men inte som att åka dit några veckor och utvecklas, sen kom tillbaka som en bättre spelare.
Ja, men jag vet ju, alltså, för jag skrev om den här nyheten ganska tidigt när Jakob Andersson gick till Skellefteå från Björklöven. Och då var det reaktionerna direkt i Skellefteå-grupperna på Facebook lite grann bra. Oh, en lövare liksom.
Ah, okay.
Det var liksom ändå så, även om indirekt så gör de ju faktiskt sådär, de försvagar ju faktiskt Björklövens lag när de gör så. Mm. Så att det är ju...
Ja, precis. Och i den aspekten så borde det vara positivt att man, om man då är från Skellefteå som fortfarande skriker och hatar Löven på, även om de möter Luleå, så, så tänker att det ska bli rivalitetsmöte. Men det
satt ju en banderoll också i Umeå häromdagen på deras match, alla vi som hatar Skellefteå, eller fy fan vad vi hatar Skellefteå eller sånt.
Men då köper jag att det kan vara känsligt, alltså framförallt Linköpingssupportrar kan inte vara känslig, för de får ju en spelare som får spela i Vita Hästen och kommer tillbaka som en...
Jo, men de ser ju att han smutsar ner sig, eller vad man nu ska säga.
Ja, det där, ja.
Alltså det blir ju på en barnslig nivå, jag förstår ju också.
Ja, jag hör vad du säger, men kanske mer då från Skellefteå, eller vad säger jag, från Vita Hästens sida, att varför ska vi hjälpa Linköping?
Ja, men de får ju en bra back.
Det är det jag menar, alltså det är win-win för alla i det här fallet, så att nej. Jag har respekt för det du säger, men i det här fallet så är det ju faktiskt alla är vinnare, och framförallt Ginning då.
Definitivt är alla vinnare, jag säger också det. Det blir ju löjligt, men jag förstår och jag vet hur det är, så kan jag säga.
En spelare som inte har lånats ut, men lånades in kan man väl kanske säga, eller det är Oskar Östlund som fick chansen i Skellefteå när Mantas Armalis skadas under försäsongen, och Östlund som har spelat i norska ligan kommit till Skellefteå och skulle sparra dem med Gustav Lindvall, och jag satt i studion i lördags. Östlund spelade mot Frölunda, kanske den tuffaste matchen då, borta match i Skandinavium. Frölundas offensiv är ju, ja, den är ju löjligt bra, det har vi varit inne på. Oskar Östlund släpper 1, 2, 3. Det är väl egentligen ingen som är direkt otagbar, och jag sitter i studion och känner att varför spelar de Östlund när de har Mantas Armalis som har varit skadad men spelat J20 med Skellefteå dagen innan mot Djurgården. Mantas då kommer sen in och spelar jättebra. Varför ställer man då Oskar? Och är då i studion, vi tjatar om det här med Oskar Östlund. Varför får han spela? Han borde ta den pucken. Ja, men vi analyserar. Det är ju, vi kritiserar ju inte personen Oskar Östlund, utan det är faktiskt målvaktsspelet. Men det tenderar ju, det vidrör ju varandra. Och efter när jag kom hem från lördags från studion, och så satt jag och tänkte på det där och skulle gå och lägga mig, så tänkte jag, fan, jag kände mig rätt taskig egentligen. Alltså vi hängde ju ut honom. Det kanske hans mamma och pappa tycker det är jättestort att Oskar får spela i SHL. Morföräldrar, svärföräldrar, jag vet inte vilka, syskon som bänkar sig och sitter och tittar kanske på TV. Då spelar Oskar, kul, som han har kämpat i karriären. Nu är han framme, får spela SHL mot Frölunda. Och så sitter jag och Niklas Wikegård och vi är tuffa mot han. Jag kände mig rätt rutten som människa faktiskt, måste jag säga. Ja, men du förstår vad jag menar.
Ja, det är klart jag förstår vad du menar. Men jag menar, det är väl ändå en del av elitidrotten.
Ja, men absolut. Definitivt. Men tänk dig när han då kommer hem. Och det här kan ju, ja, vad vet, nu Mantas tillbaka. Gustav Lindvall, när han är tillbaka från skadan. Då, han kanske inte får någon mer chans i SHL. Det var tack och hej då. Och hur mentalt... präglad blir man av det här då? Alltså, har jag satt en prägel på hans välmående av att jag var rätt tuff mot honom? Men det är ju själva målvaktsspel jag kritiserar, det är inte Oskar som person. Men jag drog det ett par steg längre och tänkte om hans föräldrar satt och kollade. Jag kände mig, fan vad taskig jag kände mig egentligen.
Men alltså, när du kritiserar, tänker du ofta de tankarna?
Nej, jag har aldrig gjort det. Egentligen inte. Men vad
var det som gjorde
det? Men det var att vi ältade det. Vi ältade det flera gånger. Alltså, det var highlights-paketen. Den skulle han tagit. Varför ställer de inte Mantas? Och så var det nästan som att vi matade på ganska mycket om det. Utan vi gav oss inte. Vi visade varför han släppte in målen. Och det där och det där. Liksom, det var ett ältande. Det är mitt fel liksom. Men du måste väl ha känt samma sak när du har... skrivit om någon värvning eller sparka, eller du måste väl ha fått samma känsla någon gång?
Definitivt, alltså det räcker att jag tittar tillbaka till våras hur det var, att jag satt i Frölunda Borg, hade kollat sista kvartsfinalen mellan Frölunda och Malmö, och Jag hade ju en färdig text som jag hade suttit och skrivit under matchen här med att tre spelare med kontrakt skulle bryta.
Tre Malmö som hade kontrakt.
Exakt.
I händelse av förlust då, när de åkte ut så skulle kontraktet...
Precis, ja. Precis. Och då satt jag ju och skrev rakt ut att Kristoffer Nilsdorp, Jens Olsson och Anton Öhman, deras kontrakt kommer inte att fullföljas. Och jag har ju förstått i efterhand att det här har ju landat ganska dåligt, bland annat hos Jens Olsson och Anton Öhman. Och då har jag ju känt shit alltså, för Anton Öhman träffar jag här på Hockeyallsvenskans upptaktsträff, och då berättade han för mig att jag hade ingen aning.
Nej.
Min flickvän skickade, vad är det här? Och då tänkte jag bara shit, vad har jag nu gjort? Samtidigt måste jag ju också göra vad jag ska. Om jag får en uppgift som jag bedömer som trovärdig, och nu var den ju väldigt trovärdig eftersom det var alla de här tre spelarna som fick lämna. Men shit alltså. Sitter hans flickvän och läser det här. Och jag vet, Jens Olsson har varit i Malmö Red också i 8 säsonger i följd och varit lagets nyckelback. Och ska hans familj behöva läsa här att han riskerar att få sparken? Det är klart att man undrar ibland liksom, vad ska man skriva? Och jag har gjort avvägningar också. Vad ska man skriva för att man inte ska träffa folk personligen också?
Det är en svår balansgång. Samtidigt så är vi ju, om man liksom, det låter ibland högtravande, vårt jobb, alltså vårt jobb är ju hockey, det är det roliga som finns. Men vårt jobb är ju att lyfta fram positiva saker, negativa saker. I mitt fall, i spelet, alltså... Och vi har ju båda reagerat, kanske någon spelare har gjort något uttalande som vi tycker är... Hur kan man säga så? Så har ju vi varit kritisera honom. Men vi får ju kritik också. Men det är ju... För oss är det lättare att skala bort. Det är ofta känslostyrt. Om någon kritiserar dig så är ju för att du har sagt något negativt om ett lag eller skrivit någonting eller i mitt fall analyserat eller gjort någonting som inte de håller med om. Men här kände jag ändå att men det fick mig ändå att fundera lite kring Oscar där. Och om man... Vi var ju inte hårda mot han så och sa att han är för dålig, kasta bort honom. Men det var ju det andemening när vi pratade hela tiden.
Men hur tycker du Skellefteå ska göra då? Om vi ska prata allvar kring det då?
Nej, men det är ju klart att alltså, för Oskars egen utveckling så måste han ju få spela. Och han kommer inte få spela i Skellefteå. Så att, då är det kanske norska...
Han är ju kung i Storhammar ju.
Ja, då är det ju den vägen man ska gå tillbaka till den norska ligan och spela där. Och kanske ta ny sats i karriären. Jag menar, det är inte för sent för att ta sig in i SHL. Även om det såklart kommer bli svårare nu framöver. Men om Skellefteå har Mantas frisk och Lindvall frisk så är det ett fullt eller väldigt bra målvaktspar med tanke på hur Lindvall har spelat den här säsongen.
Under matchen i lördags så såg alla som kollade på Simo-sändningen, där bland annat du satt med Niklas Wikegård och Lasse Granqvist i studion, och efter matchen mellan Luleå och Malmö så inträffade en grej som man inte ser speciellt ofta. Man har sett Uffe Samuelsson göra det till exempel när han var i Modo, att han tar lurarna och lämnar intervjun innan den anses vara klar.
När du har pratat med laget om det och så hamnar ni i den där situationen ändå att det visslar till i början, fast du envisas åt och sagt att se upp för det där. Hur reagerar du på det?
Ja, jag måste fundera på det. Just nu reagerar jag inte speciellt bra.
Du, Oskar Alsenfelt, var tvungen att utgå. Vad säger du om det? Nej, där sa han inget mera.
Det gjorde Peter Andersson i lördags, men...
Får jag få avbryta det och försvara Peter Andersson lite?
Absolut, gör det.
För att grejen är att vi sitter ju där efter matchen och man ska intervjua en matchvinnare, ofta på isen. Också en förlorande röst, och det brukar vara en tränare. I det här fallet Peter Andersson, och vi förstod ju, okej, den här, han kommer komma hit, han kommer vara så i något helskotta arg. För det vet man med Peter när de förlorar. Speciellt med dåligt Malmö hade spelat. Det som dock var, det var att Lasse Granqvist då ställde frågorna för att då få ut vad han känner. Och vid den sista frågan så svarar Peter ganska ett kort svar. Samtidigt som då Lasse får en direktiv i sin hörsnäcka från producenten att det finns bilder på Oscar Alsenfelt. Så Lasse hör då inte när Peter Andersson slutar prata. Så Peter Andersson slutar prata. Då får Lasse då från producenten i örat, så han hör inte Peter. Och det blir en stiltje på 3 sekunder ungefär. Så Peter då tror ju att intervjun är slut. Och precis samtidigt som Lasse säger det här med Oscar Alsenfelt, då har Peter då tagit av sig hörlurarna. Så jag tror inte att Peter tar av sig hörlurarna för att det är en fråga om Oscar Alsenfelt. Utan Peter uppfattar intervjun som slut. på ett kanske lite otrevligt sätt, eftersom Lasse bara är tyst och inte tackar. Så han är förbannad av förlusten och sliter av sig headsetet. Så det var egentligen en miss. Det var mänskliga faktorn utan någon intention från Simor eller egentligen Peter. Så att jag får väl försvara Peter i det här fallet. Jag tror inte att det, eller jag är ganska övertygad om att det var mer att han trodde att intervjun var slut. Och sen kom en fråga från Lasse 3 sekunder senare. Så att, liten storm i ett vattenglas. Men vi visste att Peter var arg, om vi säger så.
Ja, alltså får jag reflektera, för jag vet ju hur Peter är när han blir förbannad. Men jag tyckte ändå han var ganska så sansad i intervjun när han fick frågorna. Så att det förvånade mig att han skulle gå från 0 till 100.
Nej, utan det blev en miss egentligen från vår sida, Simor. Utan Lasse, hade han inte fått direktiven, så hade han ställt frågan om Oscar Alsenfelt kanske precis när Peter hade pratat klart. Och då hade Peter kunnat fått den frågan, och då hade Peter svarat på den och sagt: jag har ingen kommentar, eller jag är jäkligt arg eller någonting. Så att där får jag väl försvara Peter. Men jag kan inte försvara Peters sätt som Malmö spelar nu, om man säger så. Efter 2 perioder uppe i Luleå, 5 skott på mål. Det var ju en sån slätstruken insats, så att kan inte minnas sist jag såg Malmö under Peter Anderssons ledning så slätstrukna faktiskt.
Nej, jag tycker faktiskt Malmö lite grann här den senaste tiden har tappat lite grann av det. Vad är det de står för? Vad är det som har gjort Malmö Redhawks framgångsrika de senaste åren och tagit dem till 2 semifinaler och en kvartsfinal från att ha varit nykomling 2015? Det har ju varit hårt jobb att alla,
en system, för alla. Du har hört systemet, va?
Exakt,
vi brukar skratta åt det när vi, jag och Johan Edlund, när vi jobbar med Malmö, så pratar ofta Martin Fellander eller Jesper Mattsson som är assisterande tränare till Peter Andersson att det är systemet, vi följer systemet. Och vi någon gång så gick vi på djupet, vad är systemet? Och då liksom berättade Peter med hjälp av video, vi satt och tittade och så här, att det kändes så inarbetat, alla visste i laget vad systemet var. Men nu tror jag inte det där systemet, att jag tror inte att Jesper Jensen vet vad det här systemet är. Niklas Meyer vet inte vad det här systemet är. Det är inte spelare som är beredda att spela i systemet.
Nej, precis. Det är det jag känner. Jag känner att det är för mjuka spelare de har i truppen också. Mm. Att man inte är beredd att helt enkelt stämpla in på jobbet. Om man jämför med Luleå Hockey, där till exempel en sån som Robin Kovac har anpassat sig helt. Han är ju beredd att göra ett jobb.
Ja, men helt rätt, alltså i fjolårssäsongen, inledande säsongen, så var Robin Kovacs en skugga av sig själv. Han åkte runt och han trodde att han skulle kunna dominera, göra poäng. Han fick en riktig käftsmäll. Inte nödvändigtvis att han var satt på läktaren, men han kom till insikt: okej, om jag ska spela i Luleå Hockey så krävs det här och det här och det här. Och det har han levt upp till sedan dess. Men också i Malmö så, ja, nu Konstantin Komarek, han är visserligen skadad nu. Det är ju en skicklig spelare, men ett tag där så hade man inte med, man tyckte inte man hade råd att spela honom i 5-5. Och då kan jag också säga så här: systemet i all ära, men ska man inte ha råd att ha några banbrytande spelare, skickliga spelare, det går ju, du kan ju inte bara ha brunkarspelare eller gnuggare, som de har jättemycket bra gnuggarspelare med Händemark och Bryggman med flera, Kristoffer Forsberg och Olofsson. Men du måste ha väl någon mönsterbrytare också som kan, jag menar, i 5-5 så kan luckra upp ett försvar.
Jo, men de måste ju ändå vara beredda att göra det som förväntas. De måste ju vara beredda att stämpla in och göra jobbet.
Men var det därför som Komarek då inte spelade?
Ja, det ska jag inte säga. Jag tror snarare när det gäller Komarek var att de inte tyckte att han hade tempot riktigt.
Nej, och det Peter och Malmöledningen, det är ju, de ger ju inte spelare chansen, eller nu om man får man tolka det som vill. Men de ger ju spelare ganska snabbt läktarplats, ganska snabbt bänkplats för att skicka en signal. Så kanske inte andra gör, utan de skickar signaler på andra sätt. Och det här gör ju kanske att det blir en oro för kanske kreativa spelare i spelet med puck. För som Malmö har hamnat nu, jag menar, nu känns det som att man är 9, man har 16 poäng. Man gör inte speciellt mycket mål, man har 29 mål. Brynäs har gjort 27, Oskarshamn 28. Det är offensiver som har varit väldigt dåliga sett under säsongsinledningen.
Men jag tror ju sådana som till exempel Nikolaj Meyer och Jesper Jensen, det är väldigt sköra spelare, tror jag i alla fall, att de blir klart påverkade när de känner att det går inte riktigt bra det här, och Nej. Det kanske inte är det förtroendet som jag behöver, men då kanske de inte är rätt spelare för att vara i Malmö Redhawks heller. Det vet inte jag, men man behöver inte hålla på och
Nej, men kommer Malmö
smissla till det på det
kommer
sättet.
Kommer de värva då? De måste, alltså ska de...
jag tror faktiskt att det skulle kunna hända lite grejer under uppehållet i Malmö. Till exempel att en sån som Daniel Widing kommer in i laget.
Mm. Ja, Widing är ju en väldigt härlig personlighet som höjer stämningen i vilket rum han än tar sig in i. Men samtidigt är det spelaren som ska ta Malmö till en topp 6-plats, etablera Malmö på den övre halvan, om det nu... Som jag kan tänka mig ändå, ambitionen var inför säsongen.
Det var definitivt ambitionen, men jag tror man måste någonstans vara beredd att revidera det lite grann. Mm. Och man måste ändå vara realist och se vad Malmö har för trupp och hur har de presterat. Någon gång kommer ju faktiskt ett bakslag.
Ja, men så är det ju. De har ju varit jätteimponerande under flera års tid och har tagit sig till två raka semifinaler innan i fjol, åkte ut mot Frölunda en kvart. Man var topp 6, så det är klart att de har gjort en jättebra resa, men oroväckande trend man är inne i just nu.
Ja, det tror jag fansen håller med om också.
En trend som är än mer oroväckande, Linköping. 6 matcher den här säsongen har man gjort det första målet. Vet du hur många vinster man har i de 6 matcherna?
Ja, det vet jag faktiskt. Det är 0 vinster.
Ja, det är ju anmärkningsvärt, någonting om man belysa. Det är bara att sätta den här gångna veckan. Ledde mot Färjestad 2-0, 3-1, förlorade dock i övertid, tog en poäng. Mot Växjö i lördags, kalasbra första period. Ledde med 2-0, 16-6 i skott, ändå mot ett Växjö som är rätt sköra. Förlorade till slut med 6-2. Ja, det här kan gå, Johan, det här kan gå åt helvete.
Vad menar du med åt helvete?
Ett, ja, men, kval, alltså, ett Linköping i kval. Ställ Linköping mot Björklöven.
Ja, nej, alltså, då hade jag inte velat vara Linköping.
Nej, men då hade jag kunnat nästan satt mitt hus på Björklöven, kan jag säga. För att ta sig in Linköping med en nedåtgående trend, ändå en organisation, en förening som vi ska bygga nytt. Det är en ny satsning, det får ta tid. Man kan, absolut, det kan man säga. Men det är ingen som hade förväntat sig att det skulle gå så här dåligt.
Nej, inte så här dåligt, men det skulle ingen, gå dåligt, definitivt.
Ja, men det finns ingen som hade förväntat sig att man skulle få kvala. Mycket kvar att spela om, jag vet det, absolut. Men det finns ju ingenting som tyder på att helt plötsligt skulle bli bättre. Defensiven fortfarande lika ostrukturerad. Jag tror tydligheten från tränarhåll är inte tillräcklig. Alla som man, när man pratar runt inför säsongen, så är det någonting Bert vet, så är det att styra upp en defensiv, han är jättetydlig. Jag undrar om spelarna känner att det finns en likadan tydlighet. Jag är inte säker på det. Målvaktsspelet, Jonas Gustafsson blandar, bra, dåligt.
Nu stod Jakob Johansson här mot Växjö och blev utbytt, va?
Blev utbytt. Jonas Gustafsson kommer in. Det är inget lätt försvar att stå bakom. Offensivt, ja, det är Brock Little, är ju bra, men Brock Little är ett kval. Man är väldigt sköra om man, liksom, man ska lita på honom. Så att, Linköping... Hur många spelare du kom in, sa du, under säsongen?
3 spelare, och det skulle inte förvåna om det blir ytterligare några.
Ja, 2-3 spelare kommer nog komma in här under säsongen.
Då har man också alltså lastat in mellan 5 och 6 spelare så här tidigt på säsongen.
Ja, för det är det man måste göra. Alltså jag känner en jättestor oro för Linköping den här säsongen, och även för framtiden, för att det är din organisation, precis som Växjö, som snabbt... Växjö har ju vunnit guld, har inte Linköping gjort, men som på en ganska kort tid blivit en maktfaktor i svensk hockey. Det var inte länge sedan man såg Linköping tillsammans med Färjestad, HV och Frölunda som det givna topp 4-laget. Det var ju liksom, minst jag spelade i Timrå, det var ju mardröm att åka till Linköping, för de var ju så jäkla bra. Men jag tror att många lever kvar i det, och även om man säger, ja, men det kommer bli tufft, jo, men det är en nysatsning, det låter ta tid, så tror jag tålamodet där, och när man känner att kvalspel närmar sig, då är det panik, då är det rejäl panik.
Hur mycket bättre har de egentligen blivit av Heluka och Sam Löfqvist och Jarno Kärki?
Ja, nu det är för tidigt, för Kärki har spelat en match och Löfqvist och Heluka där, men alltså Heluka spelar några matcher, det är för tidigt att säga. Men alltså, hur många av spelarna har det blivit bättre i laget? Har Henrik Törnqvist, är han bättre i år än vad i Timrå till exempel?
Det är han definitivt inte. Nej, och då är han ändå en av de bättre, tycker jag.
Ja, är Jim Andersson en bättre spelare än för ett år sedan? Om du började titta spelare för spelare. Sen vet jag också, att spela ett lag som förlorar, det är inte helt lätt att växa och alltså, ta individuella steg. Så att det är tufft. Precis som för Växjö. Det är tufft, det kommer bli en tuff säsong nere i Småland.
En liten spaning jag ändå gör när jag tittar igenom listan här som vi har ältat en gång är ju ändå faktiskt att jag ser tre lag som inte har tagit in någonting. Och det är Frölunda, det är Luleå och det är Örebro.
Mm.
Och det finns ju en tendens där som är ganska tydlig. Det är ju alla lag som går väldigt bra för stunden.
Mm.
Det kan ju knappast vara en slump.
Nej, det är lag som får växa ihop tillsammans. Det är en gruppkemi mycket handlar om. När man pratar om det här med lagbyggen. Frölunda tog ju fram till slutspelet i fjol innan de hade satt ihop det. Men det är mycket av det handlar om. Det är att du måste lära känna varandra. Hur du klarar av att sätta kravställning på varandra i den dagliga verksamheten. Och kommer det då in två spelare där som har en annan syn på saker och ting. Ganska starka personligheter. Så kommer någon där så är det... Det blir ganska rörigt. Men som Frölunda, det är hierarkin där väldigt tydligt. Samma sak med Luleå. Örebro är ju, ja, vi har ju hyllat Rögle väldigt mycket, men Örebro är ju höstens överraskningslag utan tvekan. Jag tror få hade dem på topp 10 inför säsongen och nu är de alltså tvåa i tabellen.
Ja, det är grymt. Men det är ju den där tränartrion som vi faktiskt har varit inne på lite grann tidigare, att de gör bra saker i det teamet.
Ja, sprider förtroende, pratar, alltså man väldigt, jag tror det är en väldigt tydlighet att tar du pucken in i offensiv zon, då får du vara kreativ. Och det ser man nu. Många spelare har ju tagit enorma kliv i Mastomäki, Glenn Gustafsson. Weinstock tycker jag är bättre än någonsin kanske på ålderns höst. Och Ryan Stowe.
Ja, han är ju grym, Ryan Stowe.
Ja, det är ju en, ja, och han var ju inte speciellt bra när han kom. Inte jättebra tränad. Inte Kirby Reichel otränad, men han hade ju lite att spela sig i form. Men jag menar, de senaste veckorna har ju han skjutit som en raket och är ju verkligen den här pådrivan, generatorn, Joel Lundqvist, you name it, hur man då ska summera en spelare som driver ett lag. Det är ju Ryan Stowe i Örebro.
Är det dags att vi kanske ändå hyllar en tränare som jag ändå ser som kanske en framgångsfaktor i Jörgen Jönsson? Han var i Färjestad och gick det inte alls speciellt bra. Sen så syntes han inte så mycket. Plötsligt dök han upp som assisterande i Växjös enorma lag när de vann SM-guld. Och så blev han ju inte kvar där på grund av sociala skäl och lite så. Sen kom han in i Örebro förra året, gjorde det jättebra. Och nu har de ju lyft till jättehöjder. Jörgen Jönsson, han var en suverän spelare. Ja, men som tränare, det levereras nu.
Ja, herregud. Det är ju all respekt. Jag hade ju faktiskt Jörgen där, hans första år som assisterande tränare. Så kom han in i Färjestad och han var ju med och vann guld sitt första år som assisterande tränare. Sen visste inte han vilken roll han ville ha riktigt i hockey. Och var sportchef, assisterande sportchef och hittade inte riktigt. Men assisterande tränare tror jag är den perfekta rollen för honom. Tror inte han har det här drivet av att vara head coach heller, eller huvudtränare, vilket måste vara ett skönt för Niklas Eriksson som är ändå huvudtränare, att han känner att han har Christer Olsson på höger sida, Jörgen på vänster sida, och så vet han att ja, men jag känner ingen konkurrens, de vill inte ta mitt jobb, utan det är två perfekta assisterande tränare och så Niklas som huvudtränare. Det har byggt en bra kemi mellan dem och jag är bara imponeras av Örebro, alltså det är ju. Jag ska inte slå fast som jag gjorde med Rögle att de kommer komma topp 6 Örebro. Det ska jag inte göra. Men topp 10 är ju, det måste vara det de haft som målsättning kan jag tänka mig då.
Ja, ja, definitivt. Och de var ju topp 10 förra året, även om de gjorde en säsong som var till stora delar ett haveri förra året.
Ja, verkligen. Och nu får vi väl, ska vi säga det här högt då angående Örebro, att vi, vad var det Bromé sa till dig i en intervju?
Han sa att man undrar ju om ni har gått och druckit paraplydrinkar i sommar i era tips. Så då får man ju ändå säga att då tror jag att han syftar på att vi kan, att det susar lite i kupan på oss.
Ja, men är det något negativt att dricka paraplydrinkar?
Nej, det tycker jag inte.
Du är nere på Skånekusten där nere i Skanör-Falsterbo måste man väl
Det är väl trevligt, det är trevligt, men man kanske inte ska tänka så mycket efter det, tänka hockey kring det, men nej, men alltså, han har ju helt rätt. Alltså, bevisligen har han ju rätt. Örebro är ju riktigt bra.
Men då vill jag att du säger efter Coopen Davidsson här. Att vi båda ska säga efter honom. Han har skrivit det på Twitter. Ja, det vart för många paraplydrinkar i sommar.
Ja, det var för många paraplydrinkar i sommar.
Här ska vi ösa på lite med frågor då. Det är jättekul att det kommer in så mycket frågor. Vi lägger lite mer tid än brukligt på just frågor idag eftersom... Det kommer in mycket. Mike här har ställt en fråga. Vad brister i Brynäs powerplay? Två olika formationer, båda lika uddlösa. Du var ju inne på powerplay i Brynäs senast, och du ska väl upp här till den här veckan till Gävle.
Stämmer.
Jag tycker de tar lite alibiskott, alltså skott utifrån. De spelar inte in pucken centralt, mycket utifrån. Det är ganska lätt att läsa. Malmö, som egentligen vill ha en aggressiv bock, om man pratar box här på tisdag. Håller man Brynäs på utsidan så är det väldigt få instick.
Men samtidigt så, man hör ju också tränare säga, ja men släng in puckar på mål, för det är så mål görs, att det studsar på någon och sådär. Så,
men du måste också ta det till farliga lägen. Du kan, absolut, och det är ett sätt att bygga ett powerplay, vinna tillbaka puckar. Men någonstans måste du hitta in med passningar till Greg Scott som backar upp i mitten till exempel. Jag tycker Anton Rudin till exempel, han har inte varit så dålig, Anton Rudin, som en del vill göra gällande. Men han drar ner på tempot, har en tendens att göra. Han driver inte upp tempot, så att det kan ibland bli lite statiskt och ganska lättläst. Marcus Engström frågar om Färjestad erbjuder Dicken, alltså Dick Axelsson, med kontrakt hela säsongen nu när Kärki försvunnit, tror du?
Jag tror att Dick har varit i alla fall väl medveten om Färjestads intresse tidigare. Mm. Men att de skulle ha ett intresse för en spelare som Dick nu, det kan jag inte tänka mig. För Dick är ju en spelare som ska hamna rätt högt upp i laget. Och det känns som att Färjestad har en rätt harmonisk offensiv för stunden. Och han är väl rätt så fast där i Stockholmsområdet också.
Det känns som det blir Djurgården här var det lider. Men du, Kärki där är det många som har frågat. Vad var det som hände där? Kärki som var i Färjestad skulle få förlängt med ett korttidskontrakt. Lämnade Färjestad för Linköping för ett långtidskontrakt, men det blev ett korttidskontrakt, eller?
Ja, precis. Det blev ju ett korttidskontrakt för en skadad spelare. Och det har de aldrig gått ut med vem det är, men det kan vi ju ta här nu. Att jag hör i alla fall att Peppe Lund är skadad. Och det är ju ingenting som de har aviserat någonstans.
Ja, så du menar att de skulle ta in Kärki för att ersätta Peppe Lund?
Ja, för det måste man ju ange till SHL när man... Mm. När man tar in en sån korttidskontrakt, vem ersätter han? För det var ju lite grann Färjestads dilemma att när Martin Johansson skulle komma i spel, då fick de inte spela i Kärki. Han får inte kliva in och ersätta någon annan spelare.
Det är reglerat så, ja. Sebastian Ridderholt frågar här då. Borde Brynäs släppa Zetterberg och Lindelöf tillbaka till Västerås för ett år till av speltid?
Jag tycker ju, i alla fall Lukas Zetterberg tycker jag att man ska släppa tillbaka.
Har de förstört någon, tycker du?
Förstört. Men
en kille som öser in mål i hockeyallsvenskan.
Ja, nej, men det har jag varit inne på tidigare. Alltså Lukas Zetterberg, ska man nyttja honom så är det ju skottet man ska nyttja. Mm. Och det lyckades han ju jättebra med Västerås. Mm. Jag tycker ju att en sån som Linköping har varit inne på mycket, att Mikael Frycklund kommer inte till sin rätt där i Linköping. Man kanske ska låta honom gå tillbaka också till Västerås. Samtidigt har ju inte Västerås hur många lånekort som helst att spela ut, men jag tror gärna att Västerås offrar lånekort på de spelarna som ändå gjorde
avtryck, gjorde de, absolut.
Det var ju de som gjorde att Västerås var en succé. De och några till såklart, är som bland annat. Men det, jag tror Västerås tar emot med öppna armar.
Mm. Jag håller med. Alltså att Zetterberg ska sitta på bänken på läktaren och knappt med speltid, Lindelöf. Alltså då är det bättre att få tillbaka dem. För att Brynäs är också ett läge där man kommer att värva in mer spelare. Det är jag helt övertygad om.
Så är det. Så länge de är där de är i tabellen idag så tror jag att det kommer hända grejer i truppen. Och då är det ju, man går egentligen bara och väntar på att det är någonting som ska hända ut. Det enda som har hänt ut är egentligen att Ersson har gått till Västerviken, vända på lån. Men jag tror ju att när det gäller Brynäs så tror jag att Jadon DeChano gick ju ut här i matchen.
Utgick det, och Emil Forslund kom in och gjorde mål direkt. Det är en signal tydligare än någonsin kanske.
Jag tror inte det dröjer länge innan DeChano är borta från Brynäs. Nej, alltså, snart måste tålamodet brista, och tittar man lite historiskt här hur Brynäs har agerat, nu har inte det med detta att göra.
Och det är ingen prestigeförlust heller, alltså att ja, det fungerade inte med DeChano.
De kommer inte behöva betala mycket pengar. Nej. Det är klart, de har ju säkert tagit någon sign-on, men det finns tyska klubbar som tar kontraktet på studs, tror jag.
Det tror jag också. Men vi fortsätter lite i Västeråsspåret här. Ludvig Aronsson på Twitter frågar, har Västerås förutsättning för att etablera sig på sikt i SHL? Och om ni fick plocka ihop ett SHL-lag med 7 lag, vilka hade ni valt då? Det där med att plocka upp ett 7 lag, det är väldigt svårt.
Då kan jag säga Björklöven, Västerås, AIK hade jag ju plockat upp direkt.
Ja.
Timrå hade jag plockat upp direkt. Modo hade jag plockat upp direkt. Då har du fem lag där.
Mm.
Och sen hade det varit roligt om typ några sådana, om man får säga, bunnelag som typ Kristianstad och Tingsryd har kommit upp eller något sånt.
Ja.
Någon som rör om lite grytan.
Ja, speciellt jag som älskar den här Oskarshamns historien är med det laget som kommer upp och den härliga arenan och den mottagandet jag fått där. Så kanske fler, om man får säga att Oskarshamn är ett bonnalag, så får vi upp med mer bonnalag. Men har Västerås då förutsättningar för att etablera sig på sikt i SHL?
Det tror jag ändå att de har. Jag menar, de har ju ändå spelat i elitserien. Nu var det något helt annat. Det är ju 20 år sedan Västerås spelade i högsta ligan. Men någonstans så tror jag ändå att om ett lag som Örebro klarar av det eller Oskarshamn klarar ju av det. De klarar väl kanske inte av det riktigt, det vet jag inte. Men varför skulle inte Västerås kunna göra det? Det finns ju en kultur där.
Ja, och det är en rätt stor stad som backar upp också. Och sen har du nya systemet med upp- och nedflyttning efter den här säsongen. Där ett lag, vi vet att garanterat ett lag tar sig upp i SHL. Så det är ju, det kommer ju öppna upp möjligheter för att ta sig upp på ett annat sätt. Även om det kommer vara en flaskhals där också.
Men vad tror du om att Berglund och Backlund och Niklas Lundgren och det här gänget, när kan de vara redo? De är lite grann i samma årskull, 88-89. Mm. Nu har Berglund redan flyttat hem. Och, alltså, jag menar, det är, ja, det går bara att spekulera om det. Men när tror du att de kan vara sugna på att göra någonting? När det blir så att säga lite lättare att gå upp. Man behöver bara slå allsvenska lag.
Men också för att gå som Backlund, spelar i Calgary, den dagen han lägger ner karriären i Calgary så kommer hans knä, rygg, axlar, då kommer det vara ett slut. Jag vet inte om man har drivet att fortsätta spela, även om man har ett klubbhjärta. Jag tror det kan vara ganska svårt. Jag tror inte man ska hoppas på det, men Niklas Lundgren kanske en back som i ganska närtid skulle faktiskt kunna gå till Västerås.
Ja, och de har ju lite spelare som sagt ute med Lindelöf och Zetterberg och Kalle Östman och Frycklund. Det finns ju ändå ett gäng som jag tror hade kunnat vara väldigt bärande om de skulle ta ett kliv upp till SHL.
Mm. Men Marcus Hallin här frågar, vilken tränare får sparken först i SHL? Och det kommer ju också en annan som har ställt en fråga, just tålamodet med untouchable. Är Bert Robertson untouchable i Linköping? Är Sam Hallan untouchable i Linköping? Är Peter Andersson untouchable i Malmö? Till exempel, när slutar en tränare vara untouchable?
Men ingen tränare är väl untouchable egentligen?
Alltså tänk, skulle de inte heller, man brukar säga det är lättare att sparka en tränare än att byta ut ett helt lag. Men tror inte de Växjö skulle byta ut ett helt lag innan de sparkade Sam Hallan?
Jo, det är den bilden jag målar upp. Att så är det. Och det sitter för mycket. Alltså Niklas Persson som är, vad är han i Linköping?
General manager.
Ja, just det.
General manager.
Han har investerat rätt mycket förtroende i Bert Robertson.
Ja, det är hans första egentligen rekrytering. Alltså ja. då är det svårt att, alltså ska han då gå emot det för att sparka? Nej,
jag tror
Bert,
inte det.
Bert är untouchable.
Ja, det är han väl. Ja. Han är väl,
han
ja.
Är kanske mest ja, Bulan Berglund i Luleå, det är väl den kanske mest untouchable med tanke på också så bra de spelar. Roger Rönnberg.
Roger är också untouchable. Så visst, det finns ju de som är untouchable, men det finns ändå alltid gränser. Det är precis som allting har ett pris.
Ja, men så är det ju. Alltså, men nej, men jag kan säga så här. Det enda stället man skulle byta ut, om vi säger de här krislagen, då tror jag man skulle byta ut samtliga spelare i Växjö före man byter ut Sam Hallan. Men å andra sidan kan man fråga i Växjö lite, om man zoomar ut därifrån. En organisation som har varit enormt framgångsrik och gjort jättemycket bra, men byts ut mycket folk i ledande positioner. Men en sitter kvar i en form av kunga, med en kungatron där, Henrik Evertsson. Vem ifrågasätter Henrik Evertsson? För det är ändå han som har värvat ihop det här laget.
Ja, men det måste ju vara, antingen är det ju klubbens ordförande eller så är det ju den nya vd:n.
Men är de tillräckligt starka för att, med tanke på ja, men Anders Öhman, Marshall där som nu är eller vd för SHL, är de personerna i Växjö så starka att man kan faktiskt gå emot gudfadern, om vi får kalla honom det, i Växjö där, Henrik Evertsson?
Ja, alltså Henke har ju varit där hur länge som helst och är ju den sportchef som har suttit längst, så jag förstår ju att det kanske tar emot lite grann och går emot. Jag menar Anna Arvsell som är ordförande, hon är ny på sin position. Att hon skulle gå emot Henrik Evertsson, ja hon är stark, hon är ordförande. Men att hon skulle gå emot en sportchef som ändå har den erfarenheten, som har ändå presterat så bra. Det har man ju ändå svårt att se att det ska hända, men samtidigt så är det ju faktiskt så att hon är ju Henrik Evertssons chef.
Det här var alltså en fråga från LJP 1970 på Twitter med den här untouchable. En bra fråga som vi faktiskt fick fundera mycket på här. Och det är väl kanske det. Det var väl så jag upplevde när jag skadade mig som spelare. Jag hade en bild av mig själv lite som untouchable. Att jag var väldigt viktig, kanske utanför och på planen. Men jag insåg att när jag skadade mig att laget fortsatte att vinna ändå. Nu skillnad på en spelare och en tränare. Men nej, få är untouchable spelare. Men Sam Hallam vidhåller att han är untouchable i Växjö. Joakim Hederstad frågar: när en klubb gör en profilvärmning, alltså en spelare som kommer från en grym säsong i en annan liga med massvis av poäng, och så kostar den nya klubben mycket pengar, hur länge borde man ha tålamod med spelaren om poängen inte kommer första året? Är det då ett läroår?
Alltså, det beror väl lite grann på vilken liga det handlar om. Kommer det från Hockeyallsvenskan eller är det någon som har sprutat in poäng i finska ligan?
Ja, men vi tar Ville Leskinen då, som vi pratade om förra poddavsnittet, som har haft det tungt. Nu har jag visserligen haft en bättre vecka än här med mål mot Linköping, assist mot HV71. Men den typen av spelare, inte specifikt Ville Leskinen, men hur mycket tålamod ska man ha om du bara som supporter, du har ju stått på den här ståplatsen många år. När dömer man som supporter en spelare? Nej, det här, det funkar inte.
Ja, det gör man nog rätt snabbt, tror jag.
Ja.
Den erfarenheten har jag, att man ledsnar nog rätt så snabbt. Och sen så finns det ju även bland spelare där det är lite untouchable. Jag vet ju till exempel när Johari Järvi började gå ner lite i nivå. Så
han var ändå Johari Järvi.
Han var ju ändå Gud.
Ja, precis.
Alltså, han kan göra vad han vill. Han är ändå, han är Jesus. Det kvittar. Men kommer det en ny kille som inte levererar vad man ska, så jag vet ju till exempel när Thomas Sjögren som numera jobbar som agent och har många bra spelare, när han kom till Malmö och han hade ändå en bra karriär, varit i tyska ligan och varit i Luleå och Frölunda och allting, när han kom in och då gjorde han mål i första matchen, men sen gick det lite knackigt och vet jag att det knorrades lite grann på bland supportarna, men vad är det där för skit liksom, och sådär. Så en som kommer utifrån som man inte har någon anknytning till på det sättet, det tror jag att man, det bör man knorra mot rätt så snabbt faktiskt.
Ja, och det är även som spelare. Jag kommer ihåg i Timrå så hade vi Jiri Martinen. Han var i Malmö.
Jiri
Martinen kom in som en, han tror han hade spelat några landskamper för Finland. Ganska tung värvning som Kent Nubben Nordberg gjorde på den tiden.
Lite lustigt där angående Jiri Martinen faktiskt. Han var ju klar för Timrå, man värvar ju spelare tidigt, det gör man ju fortfarande. Han var klar för Timrå.
Och så var han i Malmö året innan.
Precis, han var ju klar för Timrå där redan, han skrev ju på runt juletid någonting. Men precis innan transfer deadline, den innevarande säsongen, så signade han för Malmö. Och då visste alla ändå om att han skulle spela i Timrå. Så han spelade in sig i SHL ett år, och sen så, eller där sista månaderna. Och åkte ur med Malmö då, och sen så var han ju redan klar för Timrå, och det visste ju alla. Men vad skulle du säga?
Ja, men han var, det var en värvning som var upphåsad, som man hade stora förväntningar på. Men där är det också ganska snabbt, som spelare känner man ju också det. Du säger som supporter, men som spelare så ser man ju, det här kommer inte funka. Det känner du också, att det här är inget bra.
Nej. Och gick han till Skellefteå?
Han gick till Skellefteå sen, och han hade en rätt bra karriär efter. Men det funkade inte i Timrå. Han spelade ju landslaget, han tog brons med finska landslaget i Minsk 2014. Så att, alltså det var ju ingen dålig spel. Men där i Timrå var det helt fel. Han kom in med en fel attityd och inställning. Vi kanske hade en bild av honom som inte infriades. Så då, som spelare så är det så här, nej, det funkar inte. Och när spelaren då känner så, då går det ganska snabbt till att spelaren ifrågad och Martinen går till ett annat lag.
Ja, det var frågorna det som vi avhandlade. Det kommer in många varje vecka och det är skitroligt. Men vi ska avsluta det här med att vi går på den här Elite Prospect-spelaren där du lyckades lura mig förra veckan.
Åh, vad jag göttar med den här veckan. Hela veckan har jag bara gått och njutit.
Jag förstår det, och jag stör mig på att jag gick på det. För jag visste, jag såg ju på dig att du skulle göra det. Men strunt i det. Nu är det ny vecka och ny spelare som vi ska försöka få fram här. Så att jag tar och slänger på 5 poäng till dig direkt då. Denna vecka spelare är född i Ljungby den 16 juni 1986. Han har spelat 414 SHL-matcher. Han var med i den svenska JVM-truppen som underårig 2004-2005. Det var ganska mycket för dig att ta in här nu. Men,
men han, han var med i 85-erna.
Precis.
Och han hade 414
SHL-matcher.
Han är 85 med 4.
Och 86a, född den 16 juni 86.
Så att han var en talang. 400 matcher. Ja, fortsätt.
Du vill ha fyran?
Mm.
SHL-spel? Ja, definitivt. Färjestad och Timre var ju två av klubbarna. Men jag vill inte ge dig alla hans klubbar redan på 4 poäng när det gäller denna forward.
Timre och Färjestad, 86a från Ljungby. Johan Andersson var 84 från Ljungby, Färjestad, Timrå. Nej, där luras jag inte. Fortsätt.
Då kör vi 3 poäng.
Ja.
På sina 414 SHL-matcher har det blivit 130 poäng. En säsong blev det till och med 14 mål. De flesta framför mål i powerplay. Modo och Malmö har det för övrigt också blivit spel i. Jag känner att du inte är...
Nej, jag är, alltså, du vet, jag har inte ens ett spår att gå på.
Nej.
Jag tänkte Mårten Gren där. Nej, men Färjestad. Nej, då följer det. Och Ljungby. Nej. Mm. Nej, fortsätt.
Ja, men nu går vi ner på 2 poäng. Ja, och 2 poäng är ju godkänt ändå, ja, trots allt.
Är det verkligen det? Om man ska kalla sig hockeyexpert.
Lite svårt för det ändå vara, för ändå media att det. Men vi tar 2 poäng. Pappa heter Gunnar och han har ägnat hela sitt liv åt hockey. Mm. Brussan Magnus spelar också, men han har mammas efternamn på tröjan.
Mm.
Jag ser att du har skrivit där.
Jag kan skriva lite tydligare, men det...
Din handstil är inte den bästa.
Nej.
Men vi kör en poäng, för du vet ju redan vem det är.
Mm.
Denna Björn har du spelat med i Timrå IK, så nu kan du få berätta vem det är.
Björn Svensson.
Han spelade du med i Timrå.
Ja, han var i Färjestad. Det hade jag helt glömt bort.
Så lite lurade ändå där.
Ja. Men, men Ljungby, han födde Ljungby alltså.
Han är född i Ljungby, då var ju pappa Gunnar i
tränare i Troja. Ja, just det. Ja, men den var bra. Björn Svensson. Nej, men på 2 poäng då.
Ja, så du checkar in 2 pinnar där i alla fall. Men
då är det 3-2 till dig.
Jajamän.
Efter 2 spelade omgångar. Ja, vad spelar vi om då? Är det en middag på det här fina Clarion Hotel Sign där vi sitter nu kanske?
Ja, det skulle vi väl kunna säga. Och om vi tar det någon gång här i vår efter att säsongen är avslutad där, och då är det all inclusive som gäller.
Det tycker jag, va?
Ja.
Då är det
kost och logi, hela köret som man står för till den som...
Där har du handskaket.
Jajamän.
Ja.
Ja. Ja, men vi får faktiskt tacka Clarion Sign, för vi sitter ju och har fått låna ett rum här inne, så vi hoppas att ljudet ska vara bra här inne. De har dukat upp kaffe och kakor till mig.
Arraxbollar. Ja,
det är god varning på att äta arraxbollar.
Ja, men de är goda. Arraxbollar.
Ja. Där är 3 till, så du får ta dem. Jag försöker hålla igen. Vi tar tacka för denna veckan. Och faktum är att jag har fått lite synpunkter på att vi inte har någon mail. Så att jag har tagit och skapat en e-post som man kan nå oss på också, förutom på Twitter. Det blir ju bara lite enformigt att man måste ha Twitter för att nå oss. Så att sannisvensson@expressen.se. Alltså Sanni Svensson i ett enda ord. @expressen.se. Där når ni oss. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs om en vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.